Hej och välkomna till Prestationspodden. Jag heter Caroline Norbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress och ta reda på hur kan man prestera och må bra helt enkelt. Jag la ut på Caroline Norbeli Coaching mitt Instagram och frågade er vad vill ni ha i podden egentligen? Alltså, jag trevar ju mig fram lite. Jag har ingen aning egentligen, även om jag får jättemycket fina brev av er och så, men är jag på rätt väg? Ja, precis som i jobbet. Ni är min arbetsgivare. Och därför så blev jag så glad när de flesta, när jag hade listat lite olika saker som till exempel, gillar ni när jag intervjuar utmattade? Gillar ni när jag intervjuar kunniga? Och gillar ni när jag har egna avsnitt? De flesta av er skrev en mix, så det kommer jag fortsätta med. Men jag skulle uppskatta jättemycket om feedback från er. Var inte rädda för det. Men jag förstår att ni har andra saker för att sitta och skriva till mig å andra sidan. Men får ni feeling så skriv gärna. Men hur som helst. Jag satt på tunnelbanan och skickade min man ett meddelande från text-tv. Han tittar på text-tv. Är det någon annan som gör det? Jag vet inte. Men hur där stod det sjuka. Att en psykiatriker går ut med att, precis som man har känt, att det skrivs ut sådana här lyckopiller på löpande band. De har ingen uppföljning. Han är rädd för det. Den här vettiga psykiatriken som erkänner det. Att det, jag tror inte att det finns någon uppföljning. Ingen liksom behandling i övrigt. Utan man får det där pillret och går hem. Och det är så sjukt. För det är ju också så att vad vet de egentligen om vad det där medicinerna ger på lång sikt? Tycker bara det är helt vansinnigt. Alltså, jag vet att det är många av oss som behöver det. Och jag har varit en stund och jag verkligen behövde det när jag var ung. Och det finns fler med mig. Men gå med samma med den där medicinen ett helt liv, det är inte bra. Och de tar inget ansvar för att plocka bort det. Så där kan jag ju verkligen bli jätteförbannad. Jag ska se om jag kan intervjua den här psykiatriken som gick ut med det här. Det skulle ju vara väldigt intressant. För det här måste höjas upp lite mer. För att går man med sina mediciner, det är inte bara att blodtryck och sånt kan höjas. Det är ju faktiskt också att man är avstängd och man är inte sig själv. Och det finns, jag känner vänner som har gjort konstiga saker på grund av att de har varit för avstängda för att känna in sig själva. Och ja, det finns massa läskiga saker. Och som ni vet, jag är inte motståndare när man verkligen behöver det. Men vad knäppt det är att vi inte erbjuder mer. Men så kommer en positiv nyhet här. Och det är att det ska kommer komma en miljardsatsning till psykvården. Och gud vad jag tror att de behöver det. Därför att jag tror att, tänk dig själv att sitta som psykiatriker och ge ut de här pillerna och sen bara säga hej då. De vet ju att det behövs någonting mer. Så att en negativ och en bra kommer jag med här. Helt enkelt. Jag la upp en fråga till er också. Vad är det bästa, eller vad är er lärdom från utmattningen? Och ni har svarat så mycket fina grejer. Många svarar att jag måste bli mer ego. Och det är något som jag ser på mina kunder. Och det är ju ni som svarar är ju ofta kvinnor. Inte alltid, men ofta. Och det är någonting väldigt, det är otroligt svårt att sätta sig själv, verkar det som kvinna i första rummet. Och det är som att det är så innött på något sätt. Och det är faktiskt fantastiskt att utmattningen kan hjälpa till, även om det var ett otroligt högt pris. Alldeles för högt pris, men att vi kan göra den förändringen och kanske kan dela med oss till kommande generationer. att man sätter sig själv i första rummet och inte bara skjuter bort sig själv. Jag menar, jag har så mycket olika sorters kvinnor. Det är starka kvinnor och vissa är högt upp i karriären. Och de har extremt svårt att sätta sig själv i första rummet. Och jag tror att det är liksom vanligt överallt i samhället. Så veckans liksom uppmaning blir, hur kan du sätta dig själv i första rummet idag? Ska jag tänka på själv. Jag har en plats kvar i min coaching, så är du intresserad av att skapa förändring, stresshantering eller börja prioritera dig själv eller hitta ett nytt jobb, så är du varmt välkommen att höra av dig på carolinnorbeli.com, så kan vi träffas på ett första möte. Och det är gratis. Jag har inför det här avsnittet träffat Göran Boll. Jag har länge velat intervjua honom. Jag har hört så mycket bra om honom. Han har liksom tagit medyoga och skapat medyoga och även forskat mycket och fått fram mycket bra forskning kring yoga, vilket är helt fantastiskt. Men det är inte det, utan det är den här kloka personen som jag är verkligen intresserad av. Och jag tyckte det här samtalet blev fantastiskt härligt och ja, jag tyckte det var så givande. Hoppas att ni gör det ni med. Lyssna till Göran Boll. Göran erbjuder så generöst 2 månader av hans yoga online, som han kallar för I am online. Och ni finner en länk i avsnittet där ni lyssnar ifrån i er podcaster-app. Eller på mitt Instagram, Caroline Norbeli Coaching. Jag lägger ut det under själva avsnittet. Gör det, jag kommer absolut testa.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Välkommen till prestationspodden, Göran.
Tack.
Berätta för lyssnarna, vem är du?
Vanlig snubbe.
Jag hade väntat mig ett lite större svar. Ja.
Jag är yogi. Jag har arbetat heltid med yoga sedan 1995. Jag utbildade mig till kundaliniyogalärare 1995 och började jobba med yogan direkt under utbildningen. Jag hade velat träna yoga sedan jag var liten, men det fanns ingen barnyoga, det fanns ingen kundaliniyoga som jag hade läst om när jag var 11 år. Så att jag fick vänta då tills kundaliniyogan kom till Sverige med Thomas Frankell. Och började träna yoga 93, fick en sån här kundaliniupplevelse 94, började utbilda mig till yogalärare 95 och jobba samtidigt då med yogan.
Oj, här kom så tidigt. Vem introducerade dig till yogan?
En bok om österländska discipliner på biblioteket i Södertälje.
Men vänta, hur gammal var du då?
11.
11. Mm. Jag har en son som är... skulle kunna göra samma sak. Han är inte intresserad av yoga, men han läser alla möjliga böcker som förvånar bibliotekarien.
Det var så att jag var mest intresserad av science fiction och snubblade över den där boken då, för esoterikhyllan låg väg i väg med science fiction-hyllan på biblioteket.
Mm.
Och då stod det om kampsporter i den då, när jag tittade och bläddrade lite i den, så då tyckte jag att den tar jag med mig hem.
Mm.
Och ett av kapitlen handlade om kundalinikraften och det var ett citat av Swami Vivekananda där han då sa från sin bok Raya Yoga, den som behärskar kundalini kan flytta jorden ur sin bana. Och då tänker jag ju som 11-åring då att det är en självklarhet för mig att behärska.
Mm.
Jag ringer till det enda yogacentret i Södertälje som fanns då slutet på 60-talet och så frågar jag skulle vilja träna kundaliniyoga. Och då frågar mannen i andra ändan då, jaha, hur gammal är du då? Snart 12, säger jag då. Och då säger han, välkommen igen när du är 15, vi har åldersgräns.
Jaha, nej.
Och då så säger han också, i Sverige så tränar vi hatha yoga. Kundalini yoga finns inte utanför Indien. Och då tappar jag intresset, för det var ju den där häftiga yogan som jag trodde man skulle träna då.
Ja, den här man kunde...
Flytta jorden.
Flytta jorden, okej.
Okay. Så att då släppte jag det. Men när min dåvarande fru kom hem en dag, 93, hade varit på en kurs på Deva Center i Stockholm. På någonting. Och så hade de fått prova ett yogapass. Så berättade hon om det när hon kom hem. Att de hade gjort kundaliniyoga. Och då tändes lampan i bakhuvudet och så...
Och vad befann du dig då i livet?
I näringslivet.
Näringslivet, ja.
Jobbade med fastigheter.
Och hur mådde du av det?
Ja, jag mådde ju liksom... Jag kände inte efter så mycket.
Nej.
Som man inte gör när man är i 30-årsåldern och jobbar på och har en familj och ett nyinköpt hus och liksom bara livet rullar på med två barn. Så att jag som bara jobbade på. Och sen kommer den där kundaliniyoga, ping, säger i bakhuvudet. Och 2 år senare så har jag släppt fastigheter helt och jobbar med yoga på heltid.
Oj, gud.
I en tid när yoga ju inte fanns.
Nej, nej.
Det var en udda kantverksamhet för de redan frälsta. Det var ingenting som vi gjorde i liksom det breda samhällslagret.
Det var ju lite konstigt.
Udda är ett snällt sätt att uttrycka det på.
Ja, precis.
Ingenting skrevs om yoga. Det var liksom vegetarianer i orange kläder som gjorde yoga. Liksom ingen vanlig människa gjorde yoga.
Nej.
Och då tänkte jag, det här ska jag jobba med. Och jag ska ta in till näringslivet dessutom.
Just det. För det har du gjort.
Ja, jag tog ut i näringslivet 96. Hade min första klass på våren på SAS. Och sen dess har jag varit ute på 300 av Sveriges största arbetsplatser och introducerat yoga.
Vad fick du för reaktioner som man, tänker dina kompisar som du brukade liksom sälja fastigheter med och sen...
De som jag, den världen hade jag ju lämnat då vid det laget, ja. Men alla tyckte att jag var lite konstig.
Ja.
Och mina klasskamrater i yogautbildningen tyckte att jag var lite speciell som trodde att jag skulle få in det i näringslivet. Men jag tänkte ju näringslivsmässigt och då tänkte jag, hur presenterar man en produkt, en tjänst? Vad behöver de? Och det här var ju då i bankkrisens dagar. Vi hade ju då stor bank- och fastighetskris där mitten på 90-talet i Sverige.
Mm.
Och många företag gick dåligt, många människor blev av med jobben, blev av med sina hus och hem och sådär. Och stressen började öka dramatiskt i samhället. Och då tänker jag, yoga som stresshantering för näringslivet. Och så pratade jag med Karolinska institutet och frågade om det fanns någon forskning på yoga i Sverige. Men det fanns det inte. Men jag fick sitta vid deras datorer då. För på den tiden så måste man vara uppkopplad via ett universitet eller högskola för att komma åt Medline, PubMed. Så jag fick sitta i deras bibliotek och så gick jag igenom allt som fanns som forskning på yoga i Medline. Och då 1995 så fanns det 700 studier. Idag finns det 35 000 studier i Medline på yoga, meditation och mindfulness. Så jag läste alla abstract och så plockade jag ut de som jag tyckte var relevanta för svenskt näringsliv. Och så översatte jag de där korta abstracten och så gjorde jag en offert, en presentation till de 70 största företagen i Stockholm. Och erbjöd yoga som dokumenterat effektiv stresshantering. Och fick napp direkt utav SAS. Mm. Och när SAS var som kund då, de gjorde yoga 2 gånger i veckan på en gång på sitt huvudkontor. Då var det inte så svårt att gå på de andra. Säga, vi gör det här redan med SAS, kan inte ni också ha det?
Var det Jan då som tyckte att det skulle...
Ja, ja. Han var ju väldigt progressiv och öppen. Och,
ja, jag har förstått det. Mm.
Så att efter en termin så tog de också ut det till Arlanda och Luftfartsverket hakade på så att det blev 4 klasser i veckan bara där. Och då sen nappade Trygg-Hansa, regeringskansliet nappade redan första terminen och posten och det som då hette postgirot, numera plusgirot då.
Otroligt bra också insålt från din del att få...
Ja, det, men just att sälja in det som stresshantering. Det, jag var ju van att tänka hur...
Business.
Precis. Ja. Och sen så förstod jag också rätt fort att media som aldrig skriver om det här, om man ger dem den här vinkeln, då kommer de tycka att det är jätteintressant. Så att redan våren 96 så var jag med i både Veckans Affärer och på omslaget i Svenskt Näringslivs egen tidning, Svenska Dagbladet och... Det, liksom, det gick jättebra.
Och du har ju utbildat många som redan har varit i podden. Det kan hända att det var... många av dem som lyssnar vet vem Madeleine är på Yoga Manna. För jag pratar i alla fall väldigt mycket om just Danderydsgatan där jag själv jobbar. Henne har du lärt upp och Ulf, nu tappar jag hans efter.
Wallgren.
Just det, Ulf Wallgren. Men det här är tidiga intervjuer så att det är nog många som inte ens har lyssnat på det. Men jag har alltid fått höra om dig så här lite i periferin. Och jag har tänkt länge att jag ska intervjua dig. Men så har det bara, ja, det har ramlat in andra och jag måste sprida ut det och sådär. Men det är ju fascinerande vad du har bidragit till med att ha utbildat de här personerna som också hjälper så många andra. Du har verkligen spritt ut din kunskap, känns det som.
Mm. Ja. Jag blev tillfrågad väldigt tidigt för min lärare då, Thomas Frankell, han var huvudlärare för kundalini-yogalärarutbildningar i Sverige.
Mm.
Och han hoppade av 98, 99 och startade sin egen yogaform då som heter livsyoga. Och då blev jag tillfrågad om jag ville ta över som lärare då, utbildare. Så att från 2000 fram till 2008 så utbildade jag då kundalini-yogalärare i Sverige. Och tänkte hela tiden att jag skulle se om, eftersom det här med forskningen blev jag intresserad av där då 95. Och jag blev tillfrågad av Karolinska institutet 97 om jag ville vara med i den första studien på yoga. Och när den då gav väldigt tydliga resultat så förstod jag att det här är mätbart. Som, även med hårda svenska kriterier, det är mätbart. KI tycker att det här är jättebra. Och då började jag fundera på hur ska man kunna få yogan in i sjukvården. Så det började jag fundera på precis vid sekelskiftet där. Och sen tog det 6 år innan jag fick igång en utbildning för kundalini-yogalärare för att då jobba med yoga som terapi. men insåg att det kommer ändå inte leda in i vården. Så jag bytte strategi redan efter en termin i den utbildningen och hoppade av sen. Och så startade jag en utbildning direkt för vårdpersonal 2006. Som inte var någon succé i början, utan jag fick lägga ner den första kullen med bara 2 ansökningar. Men 2007 kom den igång med 6 deltagare. Och idag så är det över 2 500 inom vården som är utbildade i medicinsk yoga.
Mm. Oj, oj, oj. Ja. Ja, jag stötte på många. Men om vi går till, vad är kundalini yoga för någonting?
Kundalini yoga, det är en yoga i den tantriska traditionen tillsammans med hatta yoga som också är ur den tantriska traditionen. Kundalini yoga är en mjuk fysisk yoga där vi jobbar med alla tänkbara typer av kroppsställningar, men de är oftast väldigt snälla. Och vi jobbar med mantra, vi jobbar med mycket med meditation, djup och slappning.
Men jag har fått för mig att den är också lite spirituell.
Ja, vi jobbar ju då, vi utgår ifrån tankar om chakrasystem, kundalinikraft. Att vi är, jag tror var en yogamästare som sa, vi är inte kroppar som har en andlig upplevelse. Vi är själar som har en kroppslig upplevelse.
Ja, precis. Ja. Och apropå det, så känns det ju som också ditt möte med yogan där, den här boken, och att det känns som att du fick liksom så här presentationer av, om man nu säger, universum.
Absolut,
eller?
Det, är ja. Så, det är så jag ser på det. Det vill säga, ja. Universum sådde ett frö i 11-åringen och sen vattnade det på det då genom kampsport och annat då i tonåren och 20-årsåldern och ett intresse för de här typerna av aktiviteter, läste mycket och gick på olika spännande saker till medier och annat och testade saker. Och sen kommer då den där signalen, nu finns den här yogan i Sverige. Ping, nu är det dags. Och 2 år senare så har jag helt bytt bana i livet. Så att jag ser det som att det finns en röst i mitt huvud om hur man nu sen vill definiera den som säger saker. Och när jag lyssnar till den där rösten så går det jättebra.
Ja, men precis.
När jag låter bli att lyssna på rösten eller tvärtom säger, är det där verkar inget bra, jag gör så här istället, då går det åt helvete.
Och jag är också bekant med den där rösten. Den är ju så tydlig, men den är ju inte alltid bekväm.
Tvärtom, den kan vara väldigt obekväm.
Ja.
Jag sitter i ett möte med någon som ger mig världens erbjudande och så säger rösten, kan jag resa upp och gå härifrån och inget mer. Jag tänker, dum i huvudet eller? Det här är ju ett jättebra erbjudande. Och 1,5 år senare har jag gått i konkurs tack vare det där erbjudandet.
Ja, precis. Jag förstår. Mm. Ja, för det är då, ofta går man på egot.
Mm. Mm.
Istället för, man vill ha mer av någon anledning.
Mm. Ja. Så att rösten, när den pratar numera så lyssnar jag slaviskt.
Ja.
Och gör precis som den säger. Även om det är obekvämt i det yttre. Och det har det varit flera gånger. Och till och med kostat pengar. När jag liksom har sagt ja i en ände. Och sen säger rösten, nej, du ska säga nej. Och så blir jag tvungen att säga nej. Och så får jag ta konsekvenserna av den där förändringen.
Ja.
Men det är ändå bättre hela tiden.
Eller hur?
Mm.
Men om man säger, vad har yogan gjort på ditt personliga plan?
Den har gjort mig till en djupt harmonisk människa.
Mm. Ja, du känns som det.
Mm, jag känner att jag är på rätt plats och gör rätt saker på rätt sätt.
Men när du... ja, precis. Jag har lyssnat till dig i andra intervjuer och så. Du pratar om att vara centrerad. Jag gillar det. Eller aligned på engelska. Ett så bra ord. Berätta kring det.
Jag brukar dra liknelsen om karusellen. Mina barn var små så gick vi ofta på Gröna Lund och de älskade den där tekoppskarusellen där man sitter i tekoppar som snurrar jättefort. Och man får hålla fast sig och sådär. Och så sitter jag med dem i en sån här tekopp och håller i mig för glatta livet och tittar in mot mitten på karusellen och där står karusellskötaren. På samma karusell som jag sitter på. Och han står i mitten utan säkerhetssel eller någonting. Och står hur avslappnad som helst. Och jag sitter 3 meter bort och håller i mig för glatta livet. på samma åktur. Och det blev som en väldigt tydlig bild. Vad är för skillnad på honom och mig? Han är centrerad på åkturen. Han står i mitten. Och jag är ute i periferin. Och där sliter livet och drar i den på ett helt annat sätt.
Ja, verkligen. Ja, det, så är det. Mm. När man tar i för mycket, även om man är trött, så fallerar ju mycket annat. För mig kan det till och med bli att saker och ting, alltså, händer. Om jag pushar mig själv för hårt utan att vara centrerad och jag fladdrar runt, då tappas det bort saker. Alltså, det händer väldigt jobbiga saker runt omkring. Jag märker direkt när jag inte är centrerad. När det kan ju bara bli att man går och får en förkylning och man inte kan hålla sig till till sina rutiner. Och man bara kommer ur det lite grann.
Mm. Och där har jag upplevt att meditation är en av de vassaste knivarna i lådan för att ta sig från tekoppen in i mitten. Det vill säga, det är ett otroligt spännande, häftigt sätt att centrera sig själv.
Hur mycket praktiserar du, och vad praktiserar du själv?
Som kundaliniyoga i min tradition så är det det som jag utövar själv när jag tränar yoga.
Mm.
Men det blir, nu för tiden blir det mer meditation än fysiska yogaövningar. Så att just nu så har jag en enkel meditation som jag använder både här när jag sitter och mediterar. Men också när jag är ute och går mina långpromenader. Tre andetag. På första andetaget så tänker jag, vem är jag? På andra andetaget så tänker jag är. Och på tredje andetaget så är jag tyst. Bara lyssnar. Och det blir väldigt spännande resultat i huvudet av det, när jag bara lyssnar. Vad vill den där innersta delen säga mig just nu om det här? Vem är jag? Vad håller jag på med? Vad gör jag?
Jag kan slitas med, och jag kan tänka mig många som är nyfikna på yoga eller praktiserar yoga. Man har ett tajt schema, att det är svårt att få in i sin vardag. Dessutom får man ju höra att man ska träna sin fysiska kropp. Och jag kan själv slitas emellan. Behöver jag styrketräna? Behöver jag yoga? Vad är det jag behöver? Ja, det är svårt att ha inom allting. Det tycker jag är ett...
Ja, men, och den där frågan finns det ett lite kortare, ytterligare svar på. Men det finns också ett lite djupare svar på: hur lever vi våra liv? Vad stoppar vi in i tillvaron? Och vad tycker andra krafter att vi ska stoppa in i våra liv för att de ska vara nöjda? Och så stoppar vi in alldeles för mycket.
Ja, precis. Ja, det är garanterat så.
Och det är det som gör att dagens människor är så stressade. Vi tar in hela världen i realtid. På ett sätt som vi aldrig har gjort tidigare i historien. Och så ska vi också helst reagera på allt som händer överallt, hela tiden.
Precis, känslomässigt reagera på den här katastroferna.
Precis.
Ja, jag pratar
nu händer det i den delen av världen, och nu stänger de ner i Australien. Och nu har det hänt en stor katastrof i Mexikanska gulfen. Och överallt så känner man... Det här drabbar mig på något sätt, fast jag sitter på andra sidan jorden. Och så är det lite grann som att det är mig lejonet attackerar. Det är så stenåldersinstinkten i oss reagerar. Det är liksom, det är fara för mig. Därför att media har ju en förkärlek för att också alltid vinkla allting på ett sånt sätt. Så att hur jag drabbas av det här.
Hur tycker du vi ska förhålla oss till tiden som är nu med alla dessa katastrofer och klimatkriser? Och...
Vi ska förstå, ju mer vi förstår av vad det egentligen handlar om, desto lättare är det då att centrera sig själv och lyssna inåt istället. Vi får en väldig massa yttre auktoriteter som säger, hörru, så här är det, och nu måste vi göra så här, annars blir det jättefarligt om ni inte lyssnar på mig. Följ oss, köp det här. Och så vidare. Och om vi då istället lyssnar in, men vad är viktigt för mig i det här? Som det finns ju många debatter kring miljö, kring politik, kring vaccination, kring allt möjligt nu som polariserar människor något dramatiskt. Människor kommer in här och gråter på mitt ställe och berättar att de törs inte säga att de inte vill vaccinera sig. Därför att då blir de nermejade av hela sin omgivning. Det är enormt polariserat idag. Och det spelar ingen roll om det är bra eller inte att vaccinera sig, utan det är polariseringen som blir intressanta här. Det var en insändare igår i Dagens Nyheter där någon skrev så här att jag vill att ni respekterar att jag inte vill vaccinera mig. Och så när jag läste den då igår var det 44 kommentarer. 4 höll med och 40 stycken bara var fullständigt gap och skrik. Och sa att han var en idiot.
Precis. När det sker kriser så kommer det alltid bli polarisering. Och det kanske är bra att behålla sin egen ståndpunkt för sig själv.
Ja, men att överhuvudtaget att i kriser vända sig inåt hellre än till de yttre auktoriteterna. Och det är där vi är lite dåligt tränade i dagens värld.
Mm.
Vi är tränade att följa vad chefen säger, vad media säger, vad politiken säger, vad Folkhälsomyndigheten säger. Och inte lyssna inåt till oss själva.
Nej, det ser man ju tydligt också på första gångs mammor och så.
Mm.
Vi tränas inte att liksom ta hand om våra barn utefter den kärleksfulla person och den klokhet och den vishet man besitter, utan man får mycket råd och folk kommer hit och dit och det är liksom finns miljarder böcker och så. Ja, jag håller med.
Mm.
Och det är ju läskigt att vända sig, och jag tror att många som lyssnar, inklusive mig själv, när man har ett problem så vänder man ju sig först till andra.
Man brukar säga att vi har 3 hjärnor i kroppen. Vi har en i magen, en i hjärtat och en i huvudet.
Mm.
Den i magen, den känner, den i huvudet, den tänker och den i hjärtat, den vet. Och det är dit vi behöver komma, att liksom förstå att jag ska lyssna in i hjärtat. Även om rösten är kortfattad och säger saker som jag inte riktigt fattat hur den tänker, så vet den och den vill mig väl.
Ja, det var bra sagt. Ja. Vad tror du mer gör att vi är så stressade i samhället? För nu är vi ju det mer än när du började starta din business.
Ja, det är... Dels är det uppkopplingen att alla går omkring med hela världen i fickan hela tiden. Det är en central aspekt i det här. Och sen har ju den kommersiella aspekten av världen har accelererat dramatiskt.
Mm.
Där alla vill ha något av oss. Tid och pengar av oss.
Mm.
Följ mig, köp det här. Det är liksom, vi omges av 10 000-tals reklambudskap varje dag. Som på olika sätt vill ta vårt fokus och vår plånbok.
Om inte mer. Ja.
Mm. Mm. Och det är någonting som har accelererat dramatiskt. Och sen ovanpå det så har underhållning ökat dramatiskt med alla strömmade tv-kanaler. Och det här var någonting som romarna utvecklade till perfektion för 2000 år sedan. Bröd och skådespel åt folket. Skickade dem till Colosseum, kastade upp brödlimpor på läktarna, för det var det de gjorde. Och så låt dem titta på när andra mår dåligt och blir slitna i stycken. Så kommer de glömma bort hur dåligt de har det själva. Och det fortsätter i dagens värld. Fast i lite mer polerad form.
Ja, verkligen. Ja. Nu är det chipspåse och...
Precis, nu är det chipspåse och Netflix.
Ja. Mm.
Men principen är densamma.
Mm. Och hur mår vi egentligen av att se allt det här eländet? För att det är ju ganska mycket... Under pandemin har det ju inte kommit fram så mycket komedier och så. För att filmskaparna har ju mått sämre. Ja.
Hur vi mår i det här, kan man titta i statistiken och se 1 miljon människor äter lyckopiller i Sverige idag.
Mm.
Psykisk ohälsa ligger på absoluta 10-topplistan över det som sjukskriver oss. Jag håller på att skapa en ny självstudiekurs online som då ska handla om folksjukdomar och yoga. Jag har suttit och fördjupat mig lite i folksjukdomar och tittat på statistiken. Och när man tittar då på de officiella statistiken, Hur många har migrän? 1 miljon svenskar. Hur många äter lyckopiller? 1 miljon svenskar. Hur många har sköldkörtelproblem? 300 000 tror jag det var. Hur många har diabetes? 500 000 diagnostiserade och man tror ytterligare 200 000 odiagnostiserade. Man lägger ihop alla de här siffrorna på de 10-15 största sjukdomarna i Sverige så får vi 20 miljoner diagnoser på 10 miljoner invånare.
Åh, herregud. Mm.
Och samtidigt när man frågar, för de har gjort olika såna här undersökningar, så frågar man hur mår du? Så säger 75% av befolkningen, jo men jag mår ganska bra. Och när man då lyfter på locket och tittar vad ligger under det svaret, så säger man, jo men jag medicinerar ju för mitt höga blodtryck. Och jag äter ju Levaxin för sköldkörteln, så jag mår ju bra.
Och det är ju också så att de kastar ju den medicinen på en i ett skede. Kanske man inte har liksom vare sig kunskap eller inte. Man kanske inte har kommit in i yogan och börjat leva ett bra liv. Och sen vill de ju bara fortsätta medicinera för allt i världen. Alltså det känns ju, ja, jag tycker det känns som att det är någonting med att de vill tjäna pengar på de här läkemedlen.
Så är det. Det är den farmakologiska lösningen, det är ju den dominerande.
Mm.
Det vill säga den symptomdämpande.
Mm.
Ta det här pillret så sjunker blodtrycket. Ja, men varför har jag högt blodtryck då? Det vet vi inte och det bryr vi oss inte så mycket om. Ta det här pillret.
Mm.
Det är så som den vanligaste. Om du går till en vårdcentral idag och vill prata med en läkare om ditt höga blodtryck, så har han 14 minuter på sig inklusive skriva ut recept och skriva i sin journal om dig innan nästa kommer kvart över.
Finns det studier på att yogan, alltså då med yoga som du har här, för det har vi nästan inte nämnt. För det är ju det du kallar din yoga nu, eller har du olika?
Jag började med kundalini-yoga. Sen när jag klev ur kundalini-yogan och började utbilda vården, så döpte jag det först till medicinsk yoga. Men medicinsk yoga är ett generiskt begrepp, det går inte att skydda. Så vem som helst kunde kalla vad som helst för medicinsk yoga. Och då blev det medyoga som då blev det så att säga, skyddade varumärket för medicinsk yoga. Och det är medyoga som då finns i den svenska hälso- och sjukvården idag. 301 sjukhus och vårdcentraler i Sverige har utbildad medyogapersonal. Det är 25% av hela beståndet. Sverige är världsledande på området.
Vad coolt att du ligger bakom det också.
Sen klev jag ur min egen organisation 2016, för jag kände att jag ville jobba mera med yogans rötter igen. Så att jag överlät då organisationen medyoga till andra personer. Och idag jobbar jag då med I am. Jag är.
Och det är, vad är det?
I am, det är konceptet om att jobba, att bli mer medveten som människa. Där yogan är ett av verktygen. Och då är det samma sorts yoga som jag alltid har jobbat med. Det vill säga, det är en form av kundalini-yoga. För medyoga är också en form av kundalini-yoga.
Mm.
Så att det är samma grundtradition i yogan.
Mm.
Men så att om någon frågar, vad är det för sorts yoga du lär ut? Så säger jag, det är en form av kundalini-yoga. Men när jag berättar om yogan så är det, nu ska vi göra yoga. Eller nu gör vi I am yoga.
Mm.
Ja, jag är yoga.
Men kan medyoga då, om vi tar det, hjälpa till med högt blodtryck, alltså sänka?
Mm. Det är dokumenterat i forskning på Centrum för primärvårdsforskning i Malmö.
Mm.
Hon fick en doktorshatt för den forskningen. En andningsövning och en ryggflex morgon och kväll sänkte blodtrycket lika mycket som medicinerna gjorde.
What?
Aha. Yes. 15 minuter på morgon, 10 minuter djupandning med vänster näsborre och 5 minuter ryggflex på morgon och samma på kvällen i 8 veckor sänkte blodtrycket lika signifikant som medicineringen.
Mm.
Så att sänka blodtrycket eller få ordning på sköldkörteln eller få ordning på sömnproblemen och så vidare, det är inte så svårt om man förstår vad handlar det egentligen om, istället för bara säga, jaha, där är symptomet, här är pillret. Utan man försöker istället reda ut. Så om du kommer till mig på en terapisession. Jag har jobbat med yogisk terapi sedan mitten på 90-talet.
Mm.
Om du kommer till mig och säger, jag har ont i min axel eller jag har ont i min själ. Jag har ont i magen. Jag har migrän. Vad det nu må vara. Så sitter du och jag pratar i 45 minuter, en timme. Och jag reder ut vad finns under ytan på de där symptomen. Varför är det som det är? Och när jag berättar ut varför, då har du också en helt annan utgångspunkt. När du ska fortsätta jobba framåt med dig själv. Plus att du får med dig då yoga, meditation, andningsövningar, guidade meditationer och så vidare utav mig.
Mm-hmm.
Du får en insikt om varför är det som det är? Varför mår jag så här?
Mm. Oh, vad spännande. Och det är fantastiskt att man kan få ut sådana resultat och att yogan har fått den platsen i samhället, tycker jag.
Ja, jag kan tipsa dig om Per Söder om du inte redan har intervjuat honom. Han har skrivit flera böcker på det här ämnet. Han driver ett yogaställe här också på Gärde som heter Yogamottagningen. Han kom till mig vid millennieskiftet och hade haft migrän på veckobasis, alltså varje vecka i 40 år.
Oj.
Och han var bara 42 år gammal. Han hade haft migrän sedan han var liten. Han blev inte diagnostiserad för några år senare, men de insåg att det var det han hade haft ända sedan han var liten. Han och jag gick igenom hans bakgrund ordentligt, redde ut orsaker och så fick han först två yogaprogram som inte riktigt hamnade rätt, men det tredje försöket, då fick han ett program. Så efter 3 månader med det så var migränen borta. Och har inte kommit tillbaka på 20 år. Och han har skrivit flera böcker om det, migränyoga.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Många som lyssnar på det här är utmattade. Det heter prestationspodden, men handlar om stress och utmattning. Så det är... Vad kan du tänka är bra för en utmattad person att börja med?
Ja, man får titta på det från två håll. Dels att behöva se då vilken yoga kommer att liksom dra mig upp över ytan igen så att jag får luft. Och vad är det som gör mig så utmattad? Jag behöver titta på det från bägge håll.
Mm.
Därför att annars blir det lite grann som att ösa båten utan att plugga igen hålet i botten.
Mm.
Att jag behöver förstå sambanden.
Mm.
När det gäller yogan så är det jag behöver stanna upp. Jag brukar jämföra med Formel 1. Formel 1 består till huvuddelen av testosteronstinna män som gillar att köra 300 km i timmen. 30 varv eller 60 varv, jag kommer inte ihåg det, liksom runt den där banan.
Mm.
Och alla vill vinna, alla vill komma först. Men ingen av dem. Inte en enda skulle underlåta att köra in i depå minst två gånger per lopp. Därför att de vet att om jag inte stannar upp mitt i loppet så kommer jag brinna upp på banan och kommer aldrig vinna. Så de stannar alltid upp. Och det är vad vi har glömt bort i resten av världen. Vi stannar aldrig riktigt upp.
Nej. Och sen tror jag också inte heller vi accepterar våra olika känsligheter. Att vi alla ska vara stöpta på ett sätt. Jag till exempel kan inte jobba. Jag skulle inte kunna jobba heltid. Jag driver ju eget. Jag behöver stunder av återhämtning som är ren återhämtning. Liksom, eller bara vara fri. Och inte så styrd. Och det har jag ju insett. Och det finns ju många som gör det. Men jag tror att men samtidigt så kan det ju vara så att jag fortfarande glömmer att jag är mer känslig. Och man kör ju ändå på. Alltså så för att man liknar sig med andra.
Precis. Där tycker jag att ayurvedan är väldigt klok. Som då säger att vi är vata, pitta eller kaffa i olika kombinationer. Och en vata kommer aldrig orka lika mycket som en pitta eller en kaffa. Mm. En vata är känslig, behöver stanna upp mycket mer, behöver äta varm lagad mat tre gånger om dagen och gå och lägga sig klockan 10 på kvällen, annars kommer det gå åt skogen. Mm. En pitta kan köra mycket hårdare, men pittan får till slut problem med hjärtat om inte pittan stannar upp också. Kaffan kan jobba nästan hur mycket som helst. Kaffans problem är egentligen att stanna upp och liksom inte förstå sitt eget värde, utan stanna liksom och deppa ihop i soffan. Det är vad kaffan gör. Så att vattan blir utbränd, pittan får hjärtproblem och kaffan blir deprimerad. Det vill säga vi har helt olika grundtyper i oss.
Jag förstår. Jag har intervjuat en, jag har varit bekant med det. Jag gick till en ayurveda person, men jag kan typiskt mig nog, jag är dyslektiker så jag kommer inte ihåg om jag är pitta eller vata. Men jag tror konstigt nog, eller jag är vata med ganska mycket pitta i mig, och det är väl en dålig kombination, för jag gillar att köra på fast jag inte är så stark.
Och sen behöver ju liksom 24 timmars samhället idag säger ju liksom, kör på, ha kul hela tiden. Att inte förstå att vi fortfarande i mångt och mycket är den där stenåldersindividen som går lägre sig när det är mörkt och går upp när det är ljust, och som äter och som går på toa och som tar hand om liksom de där löpande sakerna. När vi inte gör det så får vi problem jättefort. Vi behöver sköta basklossarna. Liksom. Äta, sova, dricka, vila och gå på toa ordentligt.
Ja. Men hur tror du samhället kommer se ut? Kommer stressen att öka? Det känns ju nästan inte som att det funkar. Men tror du att vi...
Jag tror att vi även där kommer se en polarisering. Delar av världen kommer springa på allt fortare. Och andra delar av världen kommer säga, jag vill inte vara med längre. Och så kommer det bli bubblor, communities, på andra sätt som då säger, vi gör det på ett annat sätt. Mm. Och det här ser vi redan idag, men jag tror det kommer accelerera. Och där har ju tekniken, den ger oss ju den möjligheten på ett sätt som inte var lika lätt tidigare. För vi kan sitta i en by i Australien och ändå sköta ett jobb. Med hjälp av tekniken då vara uppkopplad på olika sätt.
Vilka är det som kommer att yoga med dig? Är det både män och kvinnor?
Ja, men huvudsakligen kvinnor.
Ja.
Jag brukar säga att ni är mycket smartare än vi.
Ja, jag har också 98% kvinnor. Mm. Men jag kanske har någon form av kvinnlig framtoning när jag gör reklam också kanske.
Ja, men jag kan säga att
jag är inte du.
Som mest så har jag haft kanske 30% män. 10% är vanligare.
Mm.
Så att om jag har 20 personer i en klass här som jag hade igår, så var 2 stycken män och resten kvinnor.
Mm. Fick du, var du rädd på något sätt när du startade upp det här? Alltså som man tänker jag i den här mansvärlden som inte vill känna efter.
Nej, allting kom väldigt naturligt. Det här var ett intresse jag hade. Det här lite annorlunda. Fortsatte läsa science fiction upp i vuxen ålder och tyckte att det var väldigt liksom fascinerande sätt att se på världen på annorlunda sätt. Så att även om jag var i en väldigt fyrkantig värld, fastigheter, gick i kostym och slips, så fanns det någonting annat under ytan också.
Mm.
Så att det var inte så att jag kände att jag liksom svek manligheten och blev utstött eller någonting sånt där när jag klev ur. Utan tvärtom så upptäckte jag att det fanns en massa trevliga kvinnor här att umgås med istället.
Ja, och de kanske då visste att du var filosofisk eller vad man ska säga, hade pratat kring de här ämnena tidigare.
Ja, precis.
Stress kan ju sätta sig i kroppen. Och tror du även att våra tankar, hur vi tänker, kan sätta sig i kroppen?
Absolut. Det är, för om jag tänker mjuka, harmoniska, glada, kärleksfulla tankar, eller om jag tänker liksom stressade, oroliga, ledsna, arga tankar, så sätter sig det, eller det manifesterar sig i mitt hormonsystem.
Mm.
Och mina hormoner skapar spänning eller avspänning. Det är skillnad om det är adrenalin eller oxytocin som går runt i kroppen. Så att tankarna påverkar det här direkt. Hur jag mår. Och det sätter sig i kroppen. Och man pratar om två stora stressfält i systemet. Dels det här då kring huvud, axlar, nacke, käkar. Jag spänner, drar upp axlarna, biter ihop. Jag läste statistik från Försäkringskassan. Det skrivs ut 55 000 nya bettskenor i Sverige varje år. Det vill säga vi går omkring och biter ihop rätt hårt och sliter med liksom tillvaron på det sättet. Sen har vi det andra spänningsfältet som är bäckenregionen. Det vill säga höfter, lår, ljumskar, iliopsoas, ländrygg. Det är det stora spänningsfältet. Därför att det är där vissa så här, springer från lejonet med den delen av kroppen. Och idag sitter vi still på den där stolen och låter chefen skälla på oss och kommer ingen vart. Sitter låst framför den där datorn som inte släpper iväg oss någon annanstans. Och stressen åker runt i systemet och då spänner jag de där musklerna i bäcken, i länd. Ländryggsproblem, ospecificerad ländryggsmärta är den vanligaste ryggproblematiken i hela världen. Därför att jag har ont, jag spänner mig, men man hittar ingen trasig disk någonstans. Utan det är bara spänning, det vill säga det är stress.
Precis, men ibland kan ju man ju ha någon form av positiv stress också. Alltså en stark vilja.
Mm.
Kanske lever på en bra plats i livet, visst. Men man har en vilja, precis som du och jag som driver vår passion. Alltså man kan ju ha stress i det för att man vill, egot vill framåt och man vill hjälpa fler och man, ja, du vet. Mm.
Men om vi säger den positiva stressen som vi då kan uppleva, wow vad det här kul, måste jag hinna det där och där och där och så ska jag göra de här sakerna. Det finns en positiv grundton i allt det där, men det är mycket.
Mm.
Men det betyder också att både du och jag behöver förstå att vi måste stanna upp då och då. Precis som Formel 1-föraren. Vi måste stanna upp fast vi gillar att köra på banan. Därför att annars övergår det där positiva i negativ stress.
Precis.
Den positiva stressen, det är de där kortare sjoken. Nu kör vi några varv. Åh, vad bra. Men nu stannar vi upp och sätter oss och tar en kaffe här och bara pratar om saken. Och njuter av livet också.
Eller hur? Har du någon annan tips till mig om någon person jag kan intervjua i podden? Nu har jag ju fått en. Men någon annan kanske som inte är yogi.
Som inte är yogi?
Men ändå. För jag har intervjuat en hel del yogalärare. Och alltså ni är ju olika allihopa så det spelar ingen roll. Men det är kul med olika perspektiv.
Jag kan säga att en väldigt, för i mina ögon fascinerande person, det är Sara Milioni. Lady Gong.
Mm.
Hon har ju hållit på med yoga också, men håller lika mycket på med mindfulness och har utvecklat det här med att spela gong på ett sätt som är djupt fascinerande, som lockar nya spännande grupper till det här. Hon ska ha en grupp här idag som kommer från näringslivet och ska lyssna på hennes gong.
Vad härligt, jag älskar gong.
Mm. Ja. Så att henne kan jag varmt rekommendera. Ja, och hon är väldigt välartikulerad och du får inte stopp på henne när hon väl...
Nej, jag vet vem hon är faktiskt. Ja. Mm. Jag har sett henne i något sammanhang. Mm.
Och hon förekommer ofta i media. Hon var med på TV4 här för någon månad sedan.
Ja.
Och dompterade programledarna.
Härligt. Kul. Vad är dina drömmar framöver då?
Mina drömmar framöver, det är att få fortsätta göra det jag gör. Och att mina katter ska leva länge till.
Åh, hur många har du?
Två.
Två, ja, jag har en.
Mm. Älskar katter. Och jag har en katt som heter Tao som jag brukar ta med i mina... Jag har ju en liten mikropod själv. Han brukar vara med den och styra och ställa över vad jag får säga och göra i den.
De har ju sitt uppdrag.
Absolut. Det finns en väldigt bra liten syntes där katten säger: du, I'm not your pet, you're mine.
Ja, det är ju så de tror. Och att vi bor hemma hos dem.
Precis.
Ja.
Vi är deras personal.
Ja. Ja, de är läkande tycker
Absolut.
Jag.
Absolut. En katt som ligger på magen på bröstkorgen och purrar och gnider nosen mot en kind, liksom det är...
Ja, jag hade faktiskt för länge sedan, eller ett tag sedan, en ansiktsförlamning som kommer av en öroninflammation. Jag får ofta jag är öronbarn fortfarande, men ja.
Okay.
Och när jag hade det så låg min katt vid min sida varje dag när jag gick och la mig. Så hon gör inte det annars, men det är så tydligt att hon var orolig över hur det stod till. Alltså hon kände av. Jag tror. Ja. De är världens coolaste djur.
Ja.
Tack snälla för den här stunden. Det har varit jättespännande. Och jag kan tänka mig att jag kommer komma hit igen. Och prata om andra ämnen. Det var otroligt härligt att höra om dina tankar.
Jag tyckte att du fick vara med.
Tack snälla för er som lyssnar. Ja, i vanlig ordning så vill jag gärna att ni går in på er podcaster-app och skriver in vad ni tycker om podden. För då sprids podden och den behöver verkligen spridning. Hjälp till så att den kan leva vidare helt enkelt. Men för det första, sätt dig själv i första rummet. Ta hand om dig själv och vi... ses nästa vecka, eller vi hörs nästa vecka.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.